Vi börjar med att be. Vi kommer inför Faderns tron. Kära Saramala Harshana Saraprachana. Tack himmelske Fader, vi tackar dig Herre, vi tackar dig. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre för din ande. Tack Herre för att du inte har lämnat oss i sticket här, utan du har valt att uppenbara dig för oss. Du är en Gud som uppenbarar dig. Du är allsmäktig. Du är den som skapat oss. Du är vår far. Men du är också den som vill försona oss. När vi hade gått vilse, när vi hade gått bort ifrån dig, så ville du försona oss. Och du ville ge oss en ny chans. Du ville samla oss som hönsmamman samlar sina kycklingar under sina vingar. Du ville hela det som var trasigt. Du ville läka våra sår. Och du ville tvätta oss rena från den smuts och den orenhet som hade blivit resultatet av att vi hade gått våra egna vägar. Vi hade var och en gått vår egen väg. Jesus. Tack Herre för att du inte har övergivit oss. Tack Herre för att du inte lämnade oss åt vårt öde. Tack Herre för att du är en far som visar oss den väg du vill att vi ska vandra och hur vi ska leva. Och du har visat oss vägen hem. Att det finns en väg som leder hem. Och det finns en väg som leder bort. Och de flesta går på den. Den breda vägen. Men du har visat oss en väg som leder hem, som är smal, som är svår, som är trång, men som leder till salighet. Herre, jag är tacksam. Jag är tacksam för att du har kallat oss ut ur mörkret, ut ur avfallet, ut ur synden. Och tar emot oss i din varma, goda famn. Herre, nu ber jag för var och en som är här. Att du ska bevara oss till evig tid. Att du ska bevara oss till evig tid. Också för Adam och Sofie som inte är här, som är sjuk, Jesus. Du ser henne. Förlåt att vi glömde bort att be för henne när vi bad här förut. Men nu ber jag för henne nu. Jag lyfter upp henne till dig, Herre. Tack för att du är med henne där hon är. Hjälp henne, Jesus. Hon som ville vara med oss ikväll. Eller den här förmiddagen. Och som skulle ta hand om barnen. Tack Herre att du är med henne och helar henne. Och tack för Adam som tar hand om barnen. Och tack för varje barn som är här. Nu ber jag Herre för min predikan också. Jag lägger över den i dina händer. Jag ber att du ska tala genom mig den här förmiddagen. Jag lägger mig som ett levande offer på ditt altare och jag ber att dina ord ska komma. Jag ber att din eld ska brinna i mitt hjärta. Och jag ber också att du ska gå runt och röra vid varje person här. Och hjälpa var och en och tala till var och en. Jesus, tänd en längtan i oss att få mer av dig. Vi behöver mer av dig, Fader. Tack Jesus. Amen. Gud välsigna er, kära vänner. Och jag heter ju Kristina Bonnevier och är pastor för Betania församlingen. Och det säger jag för inspelningens skull, för att det här blir inspelat också. Jag har en utmanande predikan idag. En predikan som jag upplever att Jesus vill att jag ska bära fram. Och var gärna i bön när jag bär fram den. Den handlar om det viktigaste. Den handlar om att följa Jesus. Och det jag ska prata om idag, det är den här revolutionen. Det är en revolution att följa Jesus. Jag ska prata om kallelsen. Jag ska prata om utväljandet, utkårelsen, lite om uppdraget och goda och dåliga exempel. Om att så och om att skörda. Herren har visat mig att det är som en revolution när vi bryter oss loss och svarar ja med hela vår varelse. När vi överlåter hela hjärtat och själen och kroppen till att följa Jesus. Du är kallad. Var och en som sitter här inne är kallad. Ni är kallade. Du är en av de många som har blivit kallade. Men kanske har inte alla som sitter här förbehållslöst svarat ja. Kanske är det till och med så att det bara är några enstaka här som förbehållslöst har svarat ja. När du svarar ja, då blir du en av de få utkårade och korsmärkta, korsbärare. Och då ser hela andevärlden korset som du bär. Och vi ska titta på några bibelord, för det är Guds egna ord om det här fantastiska som gäller. Nåden att få vara en av de få som går när han kallar. En av de få som är beredda att betala vad det kostar. En av de få som bestämt dig för att det får kosta allt att följa Jesus. Vi ska börja med ett bibelord som visar kallelsen. Och det är Johannes 1:43-51. Och har ni inga biblar så finns det där nere. Och jag tror att Lennart visar lite på skärmen här. Nästa dag beslöt Jesus gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sade till honom: följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Nathanael och sa till honom: vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om, Jesus, Josefs son från Nasaret. Nathanael svarade honom: från Nasaret, kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade: kom och se. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom: här är en sann israelit, en som är utan svek. Nathanael svarade honom: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade: rabbi, du är Guds son. Du är Israels kung. Jesus svarade honom: du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker ska du få se. Och sedan sa han till honom: jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga ner över människosonen. Vi jämför med ett annat bibelord i Lukas 9:61. En annan sade: jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade: den som sätter handen till plogen och sen blickar bakåt passar inte för Guds rike. Vi ser alltså att när Jesus kallar, så kallar han när de har insett vem Jesus är. Han kallar dem inte först, inte förrän de har förstått att han är den han är. Då kallar han. I Johannes 1:45 kan vi läsa att de förstått vem Jesus är. De bekänner att han är Messias, att han är den smorde. Och när de igenkänt honom så kallar Jesus dem till efterföljelse. Och han förväntar sig att de ska lämna allt genast. Att kallas av Gud är så stort att han inte förtjänar att vi står där och velar och tänker att vi inte ser oss om. Och så ser vi ett exempel till i Lukas 1:57. Där många har sett hans gärningar. Och de kommer och säger att de vill följa honom. Jesus kallar dem också. Men de är bundna till saker som är lika mycket värda för dem som Jesus. Det är familjen. Familjens förväntningar. Som att man ska vara med på begravningen i 61. Och när pappa ska begravas. Och ljuset i Jesus träffar deras hjärtan. Och avslöjar obarmhärtigt hur deras prioriteringar verkligen ser ut. 11 av de 12 som lämnade allt genast för att följa Jesus kom tillbaka när Jesus visat sig efter uppståndelsen, efter att de hade avfallit. För de avföll ju när han hade blivit gripen och korsfäst. Men när han uppenbarade sig så kom de tillbaka och väntade sen på andeutgjutelsen. 11 av de 12. Vad betyder det för dig när han kallar dig idag? Kallelsen kommer också till dig när du förstått och börjat tro att han är Messias, Israels konung. Att han är Gud, Guds son. Och på samma sätt träffar ljuset våra hjärtan. Och det blir uppenbart vad vi prioriterar. Vad som är viktigast för oss. Under vandringen med Jesus framkom det att Judas, som ju alltså var en av de 12, det var ju 11 bara utav de här 12 som klarade utkårelsen. Men en av dem gjorde ju inte det. Det var Judas. Och Judas, han älskade pengar. Han älskade mammon. Så fast han följde Jesus på ytan, det såg ju ut som han följde Jesus, det såg ut som han gjorde allt det som de andra gjorde, så hade han en annan agenda. Trots detta fick han ta hand om kassan, och det har fascinerat mig lite grann, för om det hade varit människor så hade de troligtvis tagit ifrån honom kassan när de upptäckte att han stal ur den. Men det gjorde inte Jesus. Att Judas brukade stjäla ur kassan står det i Johannes 12:6. Men för att dölja sitt hjärtas uppsåt så anklagade han kvinnan i Betania som hällde dyr nardussusolja på Jesu fötter och torkade dem med sitt hår för att förbereda hans begravning, för att vara slösaktig. Han sa att pengarna oljan kostat kunde de ha köpt mat för till de fattiga. Och han visste ju att Jesus vill att vi ska vara barmhärtiga mot fattiga. Och på det sättet försökte han dölja sitt uppsåt. För han brydde sig inte om de fattiga, står det. Och vi kan sedan se hur det gick för Judas slutligen. Och det var ju så att han hängde sig. Här är ett av många exempel i skriften på sådd och skörd. Lägg märke till att skriften inte bara lyfter fram framgångarna som Guds folk skördade efter deras goda gärningar. Nej, skriften lyfter också upp deras svagheter och konsekvenserna av dem. Och hur Gud handlar med svagheter och när de lyder. Och Bibeln är tydlig. Det vi sår, det ska vi skörda. Så vi ska ta oss tillvara för hyckleri och ta oss tillvara för att dölja någonting för Herren. Gud ser ditt hjärta och det du sår ska du skörda. Och vi tittar i Galatierbrevet 6:6-10. Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Judas var kallad. Det såg ut som om han hade lämnat allt, precis som de andra 11. Men i hans hjärta fanns det en dold agenda. Han var inte beredd att betala priset. Han var inte beredd att ta sitt kors. Och i hemlighet älskade han mammon. Och han slutade i fördärvet. Hans kärlek till mammon förblindade honom så han blev beredd att sälja ut härlighetens son för några silverpenningar. Se därför upp med kärleken till mammon. Se upp med kärleken till mammon. Det är en väldigt viktig varning och Jesus är tydlig med det här, för vi kan inte älska både Gud och mammon. Vi kan inte bygga vår trygghet på mammon och samtidigt på Gud. Vi kommer att förtrösta antingen på mammon eller på Gud. Det är vad de här orden innebär. Och Jesus prövar våra hjärtan när han utmanar lärjungarna med att gå ut utan penningpung och utan att lagra någonting annat. Utan att han utmanar dem att de ska sälja det de har, de som har någonting att sälja, som den här rike mannen, och dela ut till de fattiga. Och då tänker jag att den här världens människor förtröstar på pensionsförsäkringar, sparade pengar, pengar på banken, hus och annat, och har sin trygghet i det. Men det är inte Guds väg. Det är smart i världens ögon, men det är dårskap i Guds ögon. Gud förser sina barn med vad vi behöver, när vi behöver det. När vi sparar i den himmelska banken genom vårt tionde och arbete för hans rike. Vi behöver låta Guds ande komma och lysa upp våra hjärtan så att det inte finns några dolda rum. Och låta Guds dom komma och rena våra hjärtan. Så har du beslutat dig för att bli en lärjunge. Har du beslutat dig för att lämna allt. Så börja det med hjärtat. Att följa Jesus är en hjärtefråga. En pånyttfödelse. Och det är här revolutionen kommer in. En revolution. En kärleksfull respons på insikten om hur mycket nåd som du har fått. Och hur mycket Jesus älskar dig. Och att han faktiskt älskar alla andra lika mycket. Vi tittar på Lukas 9:1-3. Jesus kallade samman de 12 och gav dem makt över alla onda andar. Och kraft att bota sjukdomar. Han sände ut dem för att förkunna Guds rike. Och bota sjuka och sa till dem. Ta inte med er något på vägen, varken stav eller väska, bröd eller pengar eller två tunikor. När ni kommer in i ett hus, stå och stanna där tills ni går vidare. Och tar man inte emot er, så lämna den staden och skaka dammet från era fötter. Det blir ett vittnesbörd mot dem. Igen, vi ska alltså inte ta med oss någonting. Vi ska förtrösta på Jesus och inte på mammon, inte på våra ägodelar, utan på honom. När vi sagt ja och vänt om och gett upp allt vi har ägt och förtröstat på, då kommer utkårelsen. Förtröstar vi på vad vi samlat, så kan vi inte följa Jesus. Förtröstar vi på våra talanger, på vårt förstånd, på vår utbildning, så kan Jesus inte använda oss. För i grund och botten är det otro. Och utan tro kan ingen behaga Gud. Och detta utmanar oss. Och så fort vi har sagt ja till kallelsen första gången och fötts på nytt och blivit spädbarn i Kristus, då får vi börja om från början. Vi får börja komma in i ett lärjungaskap som kommer att pågå ända tills vi hämtas. Lärjungaskapet upphör inte ens när vi vuxit upp i Kristus. Och det här, det kräver stor ödmjukhet. Det är därför vi behöver vara som barn för att komma in i Guds rike. Om vi vägrar bli som barn inför Gud, så kommer vi inte in i Guds rike. Och då kan vi inte heller bli lärjungar. Vi kan inte bli efterföljare om vi inte blir som barn. Det är extra utmanande att vara ödmjuk i ett land som Sverige. För vi har så mycket här. Vi har sjukvård, vi har vetenskapen, och många tänker att det vi inte har löst, det kommer vi att lösa. Vi har ett socialförsäkringssystem. Det går alltid att få allt det man behöver i det här landet. Och det här har ju Olof Palme och hans regering byggt upp under många år. Men det är faktiskt byggt på kunskapens träd om gott och ont. Det är lättare att vara ödmjuk och ropa på Gud i ett land som Afrika. Där kanske många barn är föräldralösa. Där många vuxna fortfarande dör av AIDS, och barn också för den delen. Där det finns mycket krig i många delar av Afrika också, konflikter och hemska saker som görs mot människor, brott mot mänskliga rättigheter. Och till och med häxkraft utövas och barnoffer kan förekomma. Då är det lätt att ropa på Gud. Men förkastar vi det som vårt land bygger sin stolthet på, då kommer vi att bli föraktade. Vi kommer att bli betraktade som korkade och dumma. Godtrogna. Men då kanske du frågar mig så här. Ja, men om jag blir sjuk, ska jag inte uppsöka sjukhus då? Jo. Men det handlar om vad du har i ditt hjärta. Det handlar om vad du ytterst förtröstar på. Därför att vad hjälper det om du får ditt liv räddat här på kort sikt, men du går förlorad? Du behöver fundera på vad du förtröstar på. Men visst ska du söka åka till sjukhus om du blir sjuk, men förtrösta på Gud. Lukas 12, 15 och följande verser. Sen sa han till dem: se till att ni aktar er för all slags girighet. För livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd, och han frågade sig själv: vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river ner mina lador och bygger större. Och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv: kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät och drick och var glad. Men Gud sa till honom: du dåre, i natt ska ditt liv återkrävas av dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Och här ser vi alltså en man som förtröstade på mammon. Han litade på mammon. Och istället för att dela med sig av det goda han fick, så sparade han åt sig själv. Men mammon är en tjuv. Och han lockar människor bort från Gud med det här världens goda. Och om vi lyssnar på mammon, så kan vi inte följa Jesus. Vad handlar kallelsen ytterst om? Vad handlar utkårelsen ytterst om? Vad är det Jesus kallar oss till? Predikar han evangeliet för att sedan lämna oss i sticket? Nej, han ger oss sin hjälpare så att vi ska kunna formas till hans avbild. Till faderns sons bild. Och lik den förlorade sonen, så får vi när vi har bekänt vår synd och skamset vänder tillbaka till fadern efter att ha delat mat med de smutsiga grisarna, så får vi manteln på våra axlar och sin getringen på vårt finger. Amen. Vi blir inympade i Guds riket av nåd, med löftet att om vi segrar så ska vi få bli medarvingar med honom, sonen. Han blir också vår storebror. Vad är det vi ska segra över? Jo, köttet. Över synderna. Och det kan vi göra med hjälp av anden. Den gamla människan har bara själen och kroppen. Men vi har också anden. Amen. Och så det här är det nya livet. Kallelsen, det är att leva samma liv som Jesus gjorde. Guds förstfödde. Det är kallelsen. Vi kallade att dela hans lidande och vara med och fullborda det verk som han påbörjade. Och det är vad vi läser i evangelierna, så ser vi vad det var han påbörjade. Det är vi kallade att fullborda. Att föra ut evangeliet, att göra lärjungar. Och det verket kan vi vara med och fullborda om vi föds på nytt. Och blir döpta i hans ande. Och i vatten som han själv. Om vi reservationslöst och utan att tveka eller se oss om som Lots hustru gjorde. Börja följa lammet. Lammet som blev slaktat. Det nya hjärtat han ger oss, det är Jesus hjärta. Och det får dig att bete dig och handla på ett helt nytt sätt. Det nya hjärtat får dig att bli lik Jesus. För det nya hjärtat ska kunna ta över hela din kropp. Och för att det ska kunna ske, så måste den gamla och fallna naturen korsfästas och dö. Och det är det här smärtan kommer in. Den får inte längre styra dig. Den gamla Adam får inte följa med in i porten i Guds rike. Han är dömd till döden på grund av synden. Du måste kapitulera för kungen om du vill komma in i hans rike. Och det finns många bibelord på det här. Och Jesus utmanar oss alltså att gå in i ett helt nytt och radikalt liv. Ett annorlunda liv istället för att förtrösta på oss själva. På egna förmågor, på mammon, på det system som finns i den här världen. Och det är här, när vi går in genom porten till Guds rike, då går vi in en och en. Vi kan inte gå in två och två. Vi kan inte komma in på grund av någon annans meriter, förutom Jesus meriter. Men vi kan inte komma in där för att vår mamma var frälst. Eller för att vår make är frälst. Eller för att vår fru är frälst. Utan vi kan bara komma in en
och än när vi har tagit emot frälsningen. När vi har svarat ja. Och då tränger vi oss in i fårporten. Vi tränger oss in efter fåraherden. För det är honom vi följer. Så vi tränger oss in. Och vi kan inte komma in om vi inte lämnar köttet utanför. Om vi inte lämnar synderna utanför. Om vi inte lämnar allt det som förut band oss i den här världen. Vi måste lämna det utanför. Och frälsningen är personlig. Jesus dog för dig. Och i himlen kommer vi inte att vara gifta. När du kallas, kallas du inte till en tillvaro i privat religiositet. Du kallas inte att utöva din tro på egen hand eller efter eget förstånd. Du kallas in i en personlig relation med kungen själv i gemenskap med alla de andra lämmarna. Och du kallas in till en ödmjuk, kärleksfull lydnad. Alltså din lydnad är ett svar på den kärlek du har tagit emot av Herren. Och du kallas till att få ditt hjärta omskuret. Så att den hårda förhuden runt hjärtat tas bort. Så att hjärtat blir mjukt och naket och formbart inför Herren. Så att du kan leva i gemenskap med Fadern och Sonen i den heliga anden. Amen. Och du kallas till att bli en medborgare i Guds rike och en medarvtagare. Du kallas till rening och till helgelse, för utan helgelse kan ingen se Gud. Gud är helig, alltså måste vi vara heliga. Du kallas för att dra ut från världen och renas från världens alla värderingar och system och sätt att tänka och resonera. Du måste bara tänka på ett helt nytt sätt. Det är revolutionen. Du kallas inte till att leva i demokrati efter världens principer, utan till att underordna dig Gud först och främst i Kristus. Och sen alla ledare och varandra. Vi ska också underordna oss varandra. Du är kallad till kärleksfulla och barmhärtiga gärningar och till att ha ett milt sinnelag och ett ödmjukt hjärta likt Jesus, fyllt av kärlek och barmhärtighet. Du som segrar kommer att få en lön, en segerkrans, om du håller ut och bygger ditt liv med guld, silver och ädla stenar. Och Paulus uppmuntrar oss att löpa för den här silverkransen. Första Korintierbrevet 3, 10-20. Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan bygga på en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Och någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar, eller med trä, hö och halm. Så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska det visa det, för den uppenbaras i eld, och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Och om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Så livsverket kan alltså brinna upp. Och det låter som en väldigt plågsam upplevelse. Och domarna som utfärdas kan vi inte ändra på. Det som sker i himlen är evigt. Och det du gör nu är alltså av evighetsvärde. De beslut du fattar idag har ett värde för evigheten. Då bör man kanske ta sina beslut lite mer på allvar. Och en sorglig upptäckt för den som står inför tronen och går miste om lönen. Att se att allt det han eller hon gjorde brann upp. Alla ska stå inför hans domstol en dag. Och då står det att då ska alla kristna få sitt beröm. Men livsverket kan brinna upp. Första Kor 3, 16-23. Bedra inte er själva. Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen, måste han först bli en dåre för att bli vis. Den här världens vishet är nämligen dårskap inför Gud. Det står skrivet, han fångar de visa i deras slughet. Och vidare, Herren känner de visas tankar och han vet att de är tomma. Därför ska ingen skryta över människor, för allt är ert. Paulus, Apollos och Kefas, världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Det är alltså det att om vi har byggt efter eget huvud, efter eget förstånd, då äter vi av kunskapens frukt. Och då sår vi i vårt kött. Så vi behöver lägga ner allt det här. Och det må se dåraktigt ut i världens ögon att vi gör det. Men det är visdom i Guds ögon. När vi offrar frukten från kunskapens träd på gott och ont, då kan vi ledas av anden. Och börja förtrösta på Herren. Men då blir vi också föraktade i den här världen. Det finns ett pris att betala och ett kors att bära. Och den som får förakt i världen för att han byggt med ädla stenar, silver och guld, kan förvänta sig en stor lön i himlen. Så ska vi jubla om vi får lida för att vi följer Jesus. Så ska vi jubla. Det låter väl konstigt, men det är för att då blir vår lön stor i himlen. Och den smala vägen är inte lätt. Den är svår. Den smala vägen samlar inga horder av beundrare. Tvärtom, alla kan vända sig emot oss. Även de vi trodde var våra närmaste. Vi får vara beredda på att förlora allt. Våra arbeten, vårt anseende. Kanske till och med vår familj. Och Jesus blir frågasatt av sin familj. Hans mor och bröder gick för att hämta honom. De blev ju frälsta senare. Men här trodde de nu att Jesus ändå hade gått för långt. Och det läser vi i Lukas 8, 19-21. Och Johannes 7, 5 visar att inte ens Jesu bröder trodde på Jesus utan att de hånade honom. Så Jesus gick ju igenom allt det här. Vi kallade att följa Jesus hela vägen. Och alltså vända om från den väg som vi lärt av den gamla Adam-naturen. Vi måste lära om. Vi kommer att prövas av kungen om vi är värdiga att vara hans lärjungar. Vi kallas och utmanas att sätta oss ner och räkna ut vad det kostar. Och det läser vi i Lukas 14, 28-33. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget. Annars om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och säga, den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med 10 000 kan möta den som kommer emot honom med 20 000? Kan han inte det, skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Så här har Jesus satt villkoren för lärjungaskapet. Det kommer att kosta allt att bli en lärjunge. Under 90-talet så insåg jag det här. Så jag gick och räknade på vad det kostade. Och det fick mig att dra ut på det hela en smula. Jag var då PR-konsult. Jag hade 2 tonårsbarn. Jag hade en lägenhet på Södermalm. Jag levde ett ganska bra liv, tyckte jag själv. Men jag var inte medlem i någon församling. Men jag brukade alltid gå på gudstjänster. Det var det som höll mig fast, tror jag. Jag gick alltid på gudstjänst någonstans. Och jag hade min bibel. Men jag var inte med i någon församling. Jag var inte med och byggde. Och då kom det här ordet till mig i Johannes 21, 17. För tredje gången frågade han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Du vet att jag har dig kär. för mina får på bete. För det ordet skavde i mig, för jag älskade Jesus. Men jag visste inte hur jag skulle kunna komma ut i det här. Och sen har vi det här bibelordet som också kom till mig i Lukas 13:6-9. Sedan berättade han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det, men fann ingen. Då sa han till trädgårdsmästaren: i 3 år har jag nu kommit och letat frukt på det här fikonträdet, men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få stå här och suga ur jorden? Men trädgårdsmästaren svarade: herre, låt det stå kvar även i år tills jag grävt runt det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det. Och jag kände att det här bibelordet var till mig. Vi behöver ta Guds kallelse och utkårelse på allvar. När jag var 37 år frågade Herren om jag var redo. Och då svarade jag: men min dotter då? För hon hade ännu inte flyttat hemifrån. Och jag förstod att det på något sätt handlade om min död. Då fick jag till svar att jag fick ännu en dag. Och 3 år senare började jag vandra ut i min kallelse. Vad är kallelsen? Jo, att vi ska bli lika sonen. Och det blir vi när vi börjar leva det liv som han har förberett för oss. När vi går ut i de gärningar han har berett för just dig. En tro utan gärningar är en död tro. Och du visar din tro genom dina gärningar. Men vad är utkårelsen? Att vi ska göra lärjungar. Vi ska bli lärjungar för att göra lärjungar. Och sen ska vi faktiskt också gå ut med evangeliet. Enligt Anders Gärdmar, som är rektor för Skandinaviska teologiska högskolan, är det bara 1 av 5 som kommer ut i sin kallelse. 1 av 5. Det är inte många det. Då måste man ju undra vad det beror på. För det finns en personlig utkårelse i ditt liv. Men för att Gud ska uppenbara den för dig behöver du vara trofast i det han har uppenbarat. Att du håller fast vid det. Och inte bara det. Att du börjar gå med det. Att du blir redo att släppa det han har visat att du behöver släppa för att du ska kunna gå. Vad det än är. Någonting som du håller fast vid som gör att du inte går. Det behöver du släppa. Men beslutet är ditt. Men håll inte fast vid världen länge. Offra din Isak så att du inte går miste om lönen. Och i värsta fall din själ. Vi läser i Apostlagärningarna 14:21-22. De, Paulus och Barnabas, förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Ikonon och Antioka och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sa: vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Vi går in i bön. Och när vi nu ber, så sök nu Herren för din kallelse. Din utkårelse. Och om det är så att du inte har kommit ut i din kallelse, så be Herren uppenbara för dig. Vad är det som står i vägen? Jag tackar dig, Fader, för att du har sån kärlek till alla som är här den här förmiddagen. Du har sån kärlek till dem så att du vill att det här ordet ska nå ut till just dem. Att du vill visa dem, Herre, att du har en plan för deras liv personligen. Att det inte slutar med att de en gång tog emot Jesus som sin frälsare. Utan att du också har ett liv för dem att levas. Att du har ett liv där du vill kalla ut dem i att leva där du regerar deras liv på riktigt. Där du kan använda dem, där du kan sända dem. Där du vill ge dem både olika gåvor. Så att de kan tjäna dig och vara med och bygga ditt rike i den här världen. Vara med och välsigna. Vara med. Och inte bara vara mottagare utan givare. Precis som Abraham är vi kallade för att välsigna, för att vara till välsignelse. Och det är saligare att giva än att taga. Tack Herre för att du uppenbarar det här för mina vänner Jesus. Att de får se om de verkligen har gett allt till dig. Eller om de håller någonting tillbaka. Och vad det är de håller tillbaka. Och varför de i så fall håller det tillbaka. Kära När jag fick den här predikan så upplevde jag att Gud ville betjäna er idag. Och han ville att jag skulle ställa er två frågor. Och den första frågan är, alla ni här som känner att ni är ute i er kallelse idag, kan ni sträcka upp er hand? Och hur många här känner att ni har en kallelse men inte är ute i er kallelse idag? Att ni inte har börjat gå i den. Mm. Bra. Gud välsigna er. Och då upplever jag att ni som inte har kommit ut i er kallelse, men som har en kallelse på era liv, att ni ska komma fram och ta emot förbön här idag. Så varsågoda, kom fram och böj gärna knä här för Herren. För det är någonting ni visar för Herren. Varsågoda. Tack Jesus.